Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse, under krig och perspektiv med mig Martin Hansson och inte med Myran utan med Christian Månsson.
Ja, hej.
Christian Månsson, Sveriges ledande expert på quiz, bänkpress och AI.
Ja, jag är ju poddens inofficiella quizmaster.
Officiella quizmaster.
Officiella quizmaster.
Det är en titel, det är den enda titeln vi har förutom producent, det är väl också en titel. Precis, din röst har man hört i 200 år.
Ja, men jag blev bortklippt.
Du blev bortklippt?
Ja, det ansågs väl som känsligt det jag pratade om, antar jag. Vi pratade om kärnvapen och värnplikt, tror jag.
Oj, det var inte bara att det var ett samtal som inte gick att lyssna på. Liksom.
Det kan det också vara.
Ja.
Så, kan så det är vara. Märkligt det att du bjuder in mig igen.
Ja, var det sent?
Det var väldigt sent.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag tror att du kanske försvann i... Det fanns ju lite godbitar från de väldigt sena samtalen. Men just, det var ju väldigt små snippets liksom, för att det bara inte gick att lyssna på. Du är här för att vi ska prata om ett specifikt ämne lite senare i podden. Men initialt kanske jag ska förklara att Myran inte är här för att... I helgen så hade vi ju livepodd.
Just det. Bli Patreons.
Bli Patreons, så kommer det släppas där. Vi var på Marx 25. Missförstånd. Vi trodde att det var temat var baserat på Marx i 25-årsåldern. Det visade sig var helt felaktigt. Utan det var istället en nördkonferens. Men vi träffade inga krigsnördar.
Dåligt.
Nej, precis. Det var...
Skapade ni några krigsnördar?
Ja, men det var jättetrevligt att livepodda faktiskt. Det får man säga var väldigt fint att träffa lyssnare. Big up till publikmedlemmen som påminner oss, som att säga, Sveriges ledande expert om de gästerna vi hade. Sen hade vi lite teknikstrul och framförallt tidsstrul. Men vi fick också höra att vi var den enda punkten under hela konferensen som hade börjat i tid och slutat i tid.
Bra jobbat.
Men känner man mig så vet man att det är viktigt. Så det var en trevlig upplevelse. Det var jättekul att träffa lyssnarna. Framförallt var det kul att se att vår lyssnargrupp, i alla fall publiken, var inte så homogen som man kanske hade kunnat vänta sig. Du är förtroendevald.
Ja, stämmer.
Vänsterpartist.
Ja.
Du är lärare.
Ja.
Du har också tävlat i SM i bänkpress.
Ja, stämmer. Utrustad bänkpress.
Utrustad bänkpress. Är det liksom, är det den hardcore-grejen? Eller är det vanilla-grejen liksom när det kommer till bänkpress?
Nej, det är ju hardcore-grejen. Det är, jag skulle väl, vissa kallar det för styrkelyftets Formel 1.
Okej, okay, för att det är liksom, det är mer båla? Är det mer båla?
Nej, inte för det förbundet jag tävlar för. Det finns ju andra förbund. Men faktum är att det är det traditionella sättet att tävla på.
Är det?
Ja, mm. Från början så, eller för rätt länge sedan, så bör man tillåta diverse stödjande kläder. Och sen så, som med all sport, så utvecklas ju tekniken fort. Så dagens tröjor är ju rätt extrema. De som är bäst med, som bänkar med tröjor, de får ju ut över 100 kilo.
Av tröjan.
Bara själva tröjan liksom. Så att det får inte jag. Men jag var tillräckligt bra för att få en bronspeng. Så att, ja. Det är jag väldigt nöjd med.
Är du nattig då?
Jag är väldigt nattig. Men... Jag har redan testats flera gånger än vad som är rimligt.
Hur många? Ja, nej, vi har inte fastnat hur många gånger det är. Men då vill man ju veta vad ditt PB är. Ditt tävlings-PB då?
Ja, med tröja så var det 220 kilo.
Det är mycket.
Ja.
Inte jättemycket om du hade fått ut 100 kilo ur.
Nej, han som är bäst i min viktklass, han var ju inte med på SM. Det var väl också en av anledningarna till att jag fick en bronspeng. Men han tar ju 320, tror jag, upp in.
Herre min gud. Mm. Det har varit JAS-affär.
Just det.
Det är något som glädjer Vänsterpartiet, antar jag.
Det låter jag så bra osagt.
det har ju inte egentligen varit en Saab-affär, får man hellre säga. Utan det har varit en avsiktsförklaring som har signerats mellan Uffe Tuffe och Zelensky på ett inköp av... Ja, det är lite olika siffror som har florerat, men mellan 100 och 150 stycken.
Det var så många, gruperna. Jag har inte läst siffrorna. Block, det är ju jättemånga.
Modell då EF, som är den senaste. Och det var egentligen bara någon vecka sedan nu när vi spelar in som det första svenska förbandet fick den här modellen av.
Okej, okay, den är så nu.
Ja, den är väldigt, väldigt. Mm. Och jag tänker att det kan vara värt att kommentera det lite. Jag tror att man får tänka att det är också fullt möjligt att det aldrig blir en affär.
Är det så?
Ja. Det är liksom det ligger, liksom affären i sig ligger väldigt långt fram i tiden, att den skulle bli aktuell. Trots att Ulf Kristersson har sagt att liksom planen ska börja levereras 2028 då, alltså 3 år framåt, eller då 29 kanske man får tänka det, trots allt på hösten nu. Zelensky pratade om att han förväntade sig år, eller förväntade sig eller hoppades på leveranser redan nästa år. Jag tror att man ska tänka, alltså det är en enorm mängd stridsflyg, eller enhetsflyg då, alltså multi-role som man säger på engelska, som JAS 39 Gripen är. Och att överhuvudtaget producera de här kommer kräva att Saab skalar upp sin produktion ordentligt. Jag tror man kan tänka att Ukraina kommer ha fler JAS 39 Gripen än Sverige, ifall den här affären till sin fullo liksom löper ut.
Men tillverkas alla delar och alla planer i Sverige?
Nej.
Nej, jag tänkte
det. Delvis, det är lite olika, men bland annat är det amerikanska delar i JAS 39 Gripen.
Just det.
Men om man då bara liksom ska fundera lite på vad man ska tänka om den här affären, så tror jag att lite olika saker. Jag tänker att man just att den här gripen lämpar sig. På pappret så lämpar den sig nog ganska väl för Ukraina. Det är ett billigt plan jämfört med liksom konkurrenterna, där vi framförallt tittar ju då på Eurofighter, Rafale, som är den franska, och ja, och F-35 är bara helt uteslutet, det skulle inte bli. Så då F-16 kanske. Och det här är ju plan de har fått donerade till. De har inte fått Rafale eller Eurofighter, men de har ju fått F-16 och de har fått Mirage 2000, om jag inte missminner mig, donerade. Eller i alla fall varit prat om att de ska få dem.
Är det mycket luftstrider över Ukraina?
Ja.
Jag har inte läst. Det är inget som kommer fram i media i alla fall. Man pratar ju mycket om låsta linjerna, om infanterikrig, men, och om ballistiska robotar och kryssningsrobotar, men inte så mycket om flygstrider.
Nej, och det sker nog väldigt lite strider mellan flyg. Men däremot så är ju liksom stridsflyg en av få, eller jaktflyg då, en av få effektiva sätt att skjuta ner ballistiska robotar eller drönare.
Drönare också?
Ja, alltså utan att liksom lägga hela avsnitt på det, så får du tänka dig att för att låsa på en drönare så behöver du ha ett radarsystem. Drönare och kryssningsrobotar kan flyga väldigt lågt. Det är en av fördelarna med dem jämfört med då till exempel ballistiska robotar. Och för att kunna få en vettig radarsignatur på dem, så måste du i så fall ha radarsystem som är så pass högt uppe att du kan liksom skicka ut den här signalen för att liksom låsa på dem. Befinner du dig då i luften med ett radarsystem, så är det betydligt lättare. Sen kanske det inte är en ekonomisk modell att skjuta jättedyra radarstyrda luftvärnsrobotar på Shahed-drönare liksom, eller motsvarande. Men så jag tror att man kan, å ena sidan kan tänka att man vill ha dem som luftvärn, alltså jaktplan, men också att man vill ha dem som ett snabbt svar att stoppa luckor i fronten liksom. Att du skickar flyg som släpper styrda bomber eller markmålsrobotar som då kan liksom täppa till när ett eventuellt genombrott i fronten. Så då vill du ha stridsflyg. Men som vanligt så är det här ju inget wunderwaffen eller någonting som kommer avgöra kriget i sig. Däremot så tror jag att Ukraina, som jag har pratat om många gånger, är i stort behov av framgångar liksom. Och det vi har haft i veckan är ju att Trump var ute och var så här, Ukraina ska få tomahawks.
Okej.
Okay. Sen backade han på det.
Ja. Typiskt Trump.
Ja, men jättekonstigt. Och det har varit diskussioner om liksom Storm Shadow och att de har fått lösa tyglar för vad de får använda. Så nu verkar det också rullas tillbaka. Och jag tänker att man både ska säga det rent politiskt, att det finns liksom en fördel för Zelensky att titta sig av våra allierade. Jag tror att det är viktigt mot Europa att det är ett europeiskt plan som köps in. Även om man då till exempel hade valt Rafale eller Eurofighter, så hade det varit mer ett europeiskt plan som har köpts in än jag sett in i Gripen. Men det tror jag är liksom en viktig detalj i det, att det finns liksom, att det finns ett signalpolitiskt värde för Zelensky att kunna göra det här. Titta liksom, nu får jag göra det här mötet. Det var paraduniformer, det var olika, jag sett in i Gripen som flög väldigt lågt i Linköping där de var och signerade det här. Men också så tror jag att det handlar lite om att kommunicera att även om det här kriget tar slut, så är Ukraina liksom inte utom matchen. Även om fronterna fryses till exempel, som var typ på tal, kan man liksom, man visar att vi har, Zelensky har även en plan för en typ av postkrigssituation, liksom en fredssituation.
Är det här ett betydande tillägg till Ukrainas flygstridskrafter?
Ja, de skulle ju mer än dubblera sitt antal med stridsflyg. Och motsvarande plan som de har tillgång till nu är ju MiG-29.
Ja. Just det. Gammalt.
Det är ju, men framförallt är de ju väldigt omoderna, de är inte så moderniserade. Men det finns ytterligare en detalj som jag tror kan vara relevant för att förstå varför man valde just Gripen och den här avsiktsförklaringen. Som jag nämnde tidigare så håller ju Sverige på att fasa ut sina då modell eller block C JAS-39 Gripen. Ifall Ukraina skriver ett avtal där de signar upp på att köpa 100 stycken eller 150 stycken JAS-39 Gripen EF. Den stora skillnaden mellan E och F i det här fallet är att E är en persons besättning och F är två persons besättning. Så man kan ju tänka E, att det är E de ska köpa och det är C som vi använder nu. Då är det ju så att Sverige kanske kommer vara, ja men under tiden ni väntar på leveransen av de här och i takt med att vi ersätter våra C så kan ni få dem senare, eller låna eller hyra dem under tiden. Vilket ju kan göra ett tillskott mer direkt. Liksom.
Just det.
Och jag tror att jämfört med de andra planen, F-16 och Rafale. F-16 tror jag är känsligt för att det är USA. Så jag tror att de är lite så, de vill inte att Trump ska hålla på och sätta käppar i hjulet. Men när det kommer till Rafale och till Eurofighter så det finns liksom inte massa gamla Rafale som står och rostar liksom på det just sättet. Det. Ja, och sen är Rafale och Eurofighter mycket dyrare också.
Ja, och Gripen är så etablerad. Det finns en, de har hållit på ett tag. Använder de väl?
Ja, alltså Rafale, nej jag skulle säga att Rafale är det bästa.
Okay.
Alltså, av alla de som har varit på tal, även F-16, så är ju Rafale det absolut bästa. Och hade de fått välja fritt och haft liksom större ekonomiska motorer så tror jag också att det hade varit det mest strategiska beslutet eftersom att också hade knutit Frankrike till dem.
Just det.
Men där är man väl också orolig för, det tror jag också blir ytterligare en faktor varför Sverige blir relevant, att på det politiska spektrat så är det i alla fall ingen stark politisk kraft idag på pappret motsätter sig. Det blir inget, den här vann valet och därför ska den här affären rivas upp för att vi är principiellt emot detta. Medan det tror jag är relevant både för Tyskland och för Frankrike. Ja, och den situationen är i praktiken idag redan om USA.
Mm.
Så att jag tror att man liksom litar mer på den svenska politiken på det sättet, där även till exempel Vänsterpartiet har varit för vapendonationer till Ukraina. Så det tror jag spelar in. Men anledningen till att du är hitbjuden, Christian, är ju inte för att prata om JAS-39 Gripen eller Vänsterpartiets eventuella position på den frågan, utan det är för att du och jag diskuterade AI egentligen.
Ja.
Och om man har lyssnat på podden i sin helhet så har vi tidigt avsnitt som handlar om AI. Då var det liksom på tal om den här mördarrobotkampanjen, kommer du ihåg det? Så ja. Man pratade om att man skulle
behöva... När var detta?
När vi spelade in det här avsnittet, eller det här det måste ju vara flera år sedan.
Ja.
Liksom.
Det har ju hänt en del sedan dess.
Det har hänt en del sedan dess och framförallt så har väl AI blivit en, i alla fall på pappret, en mer riktig grej än vad det var då. Men det handlade ju då om en rädsla för vad AI och automatiserade vapensystem skulle innebära. Men så hamnade vi i en diskussion om AI, eller du skrev olika tankar du hade om AI, vilket kanske inte nödvändigtvis helt handlar om krig, men det handlar åtminstone om geopolitik och om det liksom globala läget på något sätt. Jag tänker att det är ett relevant ämne av många skäl. Och jag tänker att du är liksom hitbjuden för att vi ska prata om det här. Och om man börjar i den änden så är det väl lite som du säger att AI är en bubbla.
Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av artificiell intelligens, eller i alla fall väldigt länge. Det kom, mitt intresse har ju växt från science fiction såklart. Men det har ju varit mer en, det var en fråga för datavetare och inom science fiction och inom filosofin är artificiell intelligens eller intelligens överhuvudtaget en väldigt stor, eller har länge varit ett halvt sekel, har varit ett område man diskuterar liksom ganska livligt. Det finns en levande debatt. Men AI som industri har ju inte funnits i princip alls förrän nu, de senaste handfullen åren. Och då är det ju framförallt ChatGPT är väl det som de flesta känner igen, men det är väl det vi ska prata om. AI-industrin och hur den påverkar dess ekonomi och hur det eventuellt kan påverka, få en geopolitisk påverkan.
Så, låt höra. Vad är din spaning?
Min spaning, det är absolut inte min spaning, men är ju att framförallt USA så liknar det här en väldigt allvarlig bubbla. AI-industrin omsätter ju väldigt mycket pengar. De pengarna som omsätts är ju en handfull väldigt stora företag. OpenAI, Nvidia, Microsoft och några andra.
Det är liksom vissa står på något sätt för hårdvaran då, Nvidia och så.
Nvidia och man kan väl säga att Nvidia och OpenAI är väl liksom navet i det här. Det som händer är att de investerar i varandra. Så det är liksom väldigt mycket kapital i omlopp. Men det som händer är att till exempel Nvidia kan investera pengar i OpenAI Och var som sen är underförstått att OpenAI ska använda för att köpa hårdvara av Nvidia. Och det här sker med sådana här fantasi, för det är fantasisummor, det är hundratals miljarder dollar.
Hur många procent tror du Nvidias aktier har ökat i värde sedan bolaget gick ut på aktiemarknaden?
Det har jag faktiskt inte kollat upp. Nej. Men,
sedan det gick ut på marknaden. Ja, det är ju ett gammalt företag på det sättet då. Alla som har en dator eller speldator känner ju till dem. Mm. Liksom. Men vad ska du gissa siffran?
Oh, det är tusentals procent. Mm. Det måste det vara.
Hur många tusentals?
7000.
Ja, jag säger 500 000.
Ja, det så låter rimligt. Ja.
Så sedan företaget grundades då så har aktien ökat med 500 000%.
Ja.
De senaste 5 åren då ska ju sägas att det har ökat med strax över 1000%. Ur ett aktieperspektiv är det ju, för man ju tänker att för en instoppad krona så har du fått 1000 kronor tillbaka. Ja. Så det är ju enormt mycket pengar. Ja. Ja. Tänk du att du har gått in med $1 miljon i företaget, så då är du miljardär. Ja. Dollarmiljardär liksom.
För det som har hänt är ju att, om man ska prata om, börja med Nvidia, varför är Nvidia intressant i det här? Jo, det är för att de här AI-teknikerna som man använder idag, eller AI-teknologierna, de kräver väldigt mycket beräkningskapacitet. Och det har visat sig att de här chippen som man använt för grafikprocessering tidigare, alltså så kallade GPU-er, som mest har sålts till, för speldatorer, är väldigt väl lämpade för att göra de här beräkningarna. Så och det Nvidia är liksom ensamt dominerande på den marknaden. Det finns andra företag också. Men Nvidia är liksom den stora spelaren i det här. Så när man bygger de här stora anläggningarna som ska utföra alla de här beräkningarna så är det Nvidia som säljer hårdvaran till det.
Ja, den största konkurrenten jag känner till på grund av nörd är väl AMD.
AMD också.
Mm. Är de också inblandade i den här liksom, fighten?
I allra högsta grad. De är i samma liksom så här cirkelinvesterarbubbla som pågår just nu.
Det är väl inte bara liksom i AI-sammanhang som grafikkorten generellt har blivit viktigare, eller GPU-erna då, utan man ser ju dem i många andra produkter. Till exempel så har vi liksom en F-35, alltså då det strids- eller enhetsflyget. Vi pratade om tidigare, har vi liksom en handfull GPU-er installerat i sig för att hantera olika typer av data.
Ja,
liksom.
Man kan väl säga också att när vi pratar om aktiekurser så en tredjedel av S&P 500, det är alltså de 500 mest högst värderade aktierna i USA, består av de 7 största techbolagen.
Mm.
Och deras tillväxt de senaste 2-3 åren är liksom i princip hela den amerikanska ekonomins tillväxt.
Den tillväxten som finns i USA, anledningen till att deras ekonomi inte har stagnerat, är kopplat till investeringar i techbolagen eller liksom inköp i techbolagen.
Yeah.
Och vad är det för typ av bolag då? Liksom?
Det är bland annat, vi pratar om OpenAI, Sam Altman som är liksom den stora galjonsfiguren där, chefen. Men det är också Google, där finns ett företag som heter Anthropic. Vi har såklart Tesla, Elon Musk är inne på ett hörn.
Men är Palantir och de bolagen där uppe och spelar?
Ja, det är en av de bäst presterande aktierna på de här. Och alltså, hade hela den här liksom hypen och den här, vad ska man kalla det? Man brukar kalla det storytelling, alltså den här berättelsen om AI. Hade den haft någon substans så hade det ju varit en sak. Alltså det fanns ju den här, när jag har läst om det här så ser man att det här liknar bubblor som tidigare har varit kring till exempel järnvägen och utbyggnaden av fibernätverket för internet i USA. Det blev också bubblor som sprack. Men sen visade det sig att efterfrågan till exempel järnvägen och på internet sen kom i kapp. Så det var ju liksom, det var en bubbla men det fanns ändå något substans i det. När det kommer till AI så är det liksom inte lika självklart att det är så det ser ut. När vi pratar om AI idag, till exempel ChatGPT, så är det en specifik AI-teknik som kallas för Large Language Models. En specifik teknik inom det är något som kallas för Transformer, som är en ganska ny teknologi som handlar om att man kan sammanfatta det som en mycket mer effektivt sätt att bearbeta naturligt text och naturligt tal. För att när man började bygga de här systemen och träna dem på väldigt stora datamängder, så trodde man att det fanns en gräns för hur stora de här modellerna kunde bli innan de började liksom haverera av olika anledningar. Men sen visade sig att några av de här modellerna skalade man upp ganska mycket och fick väl goda resultat. Till exempel mellan ChatGPT 2 och 3 var en sån jätteuppskalning och som fick jättefina resultat. Och sen skalar man upp det ytterligare. Och då trodde man att den här, liksom, de här modellernas prestation skulle fortsätta med uppskalningen.
Mm, så kvalitativa och kvantitativa steg då på något sätt som
exakt
skulle vara märkbara.
Precis. Mm. Och det är liksom grunden för hela den här hypen. Men det har liksom inte fallit in, utan de har stagnerat. Trots att man hela tiden skalar upp storleken på de här modellerna, så har det liksom inte, de har inte blivit bättre.
Nej, de har inte blivit bättre, utan...
Ja, de har blivit bättre, jo, men de är inte...
Inte märkbart, det är inte lika signifikant utveckling liksom, nej. Och, men om man liksom tar de här då språkmodellerna, eller hur man översätter det på svenska...
Det kan man kalla det,
ja. Så är det väl också att, ska man verkligen förstå det som AI?
Nej, det är en väldigt bra fråga.
Eller, det beror ju på lite vad vi tänker med vad begreppet betyder, men om vi då till exempel säger att ett fundament i AI skulle ju vara någon typ av medvetenhet eller åtminstone inlärning som möjliggjorde skapandet av egna slutsatser, förstår
precis.
Du? Ja.
Eller det och det är där har vi själva problemet. Alltså den här storyn eller det här liksom som de här investerarna försöker sälja in är ju just den här berättelsen eller den här tanken om en artificiell generell intelligens. Man brukar kalla det för AGI nu för tiden och haft andra namn genom...
Ja, precis. För alltså, det är väl inte riktigt så att vi alltid har kallat det så, utan...
Nej, det har det kallats lite olika saker.
AI betydde från början det.
Ja. Och, sen
och så nu när vi har AI som inte är det, så får vi liksom hitta på ett nytt begrepp.
Ja, som blir AGI då.
Ja, precis, som är så här, ja, men så här riktig AI.
Riktig
då,
AI, eller? Precis. Ja. Riktig AI har ju förutspåtts många gånger tidigare. Alla har alltid haft fel. Den här tanken med de här large language models säger att en uppskalning, en radikal uppskalning av hur stora de här skulle leda någon slags, alltså man, inom filosofin kallar man för, kan man kalla det för emergenta fenomen. Liksom att det skulle på något sätt uppstå äkta intelligens bara man skalar upp dem tillräckligt mycket. Sen om de här investerarna faktiskt tror på det här själva spelar kanske mindre roll. För det är liksom den tanken som har fäst sig hos folk i allmänhet. Om man ska prata om vad AI egentligen är eller vad det inte är, så kan man kan ju börja med att prata om, vi pratar ibland om algoritmen som det som styr vad man ser i sociala medier till exempel, eller vad man får upp när man använder sökmotor. Algoritm är ju inte AI, eller vi brukar inte kalla det för AI, för att det är liksom ett regelsystem som en dator arbetar efter. Ett program består av massa olika algoritmer. Det är liksom instruktioner för en dator ska bete sig. Så det är liksom inte riktigt AI. Men förr pratade man om algoritmer som AI. Men det har man slutat med. Problemet, när man sen börjar liksom försöka förklara vad AI är eller vad AGI ska bli eller ska vara, är ju att det finns liksom ingen konsensus kring vad intelligens faktiskt är. Och det har aldrig funnits heller. Så liksom redan från början är det liksom ett race mot ja vadå. Vi vet inte det. Jag menar det som du säger, är det ett system som ska fatta beslut själva? Det har ju alltid funnits. Det kan ju en algoritm göra. Men vad är det då vi menar liksom, att ett system ska fatta beslut själv?
Dra egna slutsatser kanske jag tänker. Alltså liksom på något sätt säga, här har vi två olika vägar på något sätt.
Ja.
Jag bestämmer vilken väg. Jag drar slutsatser om vilken väg som är rätt utan någon aning om vart den vägen tar slut på något sätt. Det blir väldigt filosofiskt där och det är en filosofisk fråga. Men jag tänker att det som skiljer dig från en algoritm eller från en liksom matematisk ekvation är inte att säga 10 000 personer valde att gå väg A medan 20 000 personer valde att gå väg B och därför är väg B bättre. För det är lite så jag föreställer mig att den AI vi jobbar med idag fungerar.
Yeah.
Svaret på frågan du ställer, är det flest personer eller pålitliga källor eller vad det kan vara, bedömer är korrekt liksom.
Och då kommer det här, kan man lita på en person eller en person, en intelligens som inte har något eget stake? Alltså där som inte kan drabbas. Alltså liksom, är det inte det när man pratar om att man ska fatta ett beslut? Kan du lita på någon som inte har något stake i det beslutet? Alltså alla har ju det som är i någon slags juridisk position om att fatta beslut.
än AI. Ja, okej, du tänker på det med någon praktisk faktisk användning. Jag menar att vi kan ju, både du och jag, i vänstern på något sätt, jag menar, det känns som att vänstern diskuterar massa saker som den totalt saknar förmåga att bestämma över.
Ja.
Men ändå tar en... Jo. Men ändå väljer att ta en linje utan några som helst konsekvenser. Du ska tycka det här om Venezuela till exempel. Och så ja. Alla i Venezuela skiter vad jag tycker om det. USA skiter, men jag har ändå här är min åsikt. Liksom. Men min bild bara är att den algoritmstyrda AI på något sätt, den når inte fram till några nya slutsatser av det sammantagna, utan den slumpar fram sina... Mm. slutsatser.
Och det är ju det som är liksom problemet med att använda sån här LLM eller den här typen av AI till någon slags beslutsfattande, är ju att de dels så har de inte inbyggda fel, men det finns liksom en matematisk oundviklighet att de kommer att, man kallar det hallucinera eller hallucinationer i de här AI-systemen. Det går inte att komma bort från. Det är liksom inbyggt i systemet. Det vill säga att de kommer att säga knasiga saker, saker som är fel, saker som de har hittat på själv som inte kommer någonstans ifrån. Det är också därför, en av anledningarna till att det är en bubbla är att de här företagen har inget sätt för dem att tjäna några pengar på det här. Eller det finns liksom ingen realistiskt sätt att för dem att få några liksom inkomster på det. Och en av de anledningarna, eller ett sätt att tjäna pengar på sånt där, är till exempel annonser. Men det finns inga annonsörer som vill annonsera i en ChatGPT till exempel, för att den är så oförutsägbar. Den har oftast rätt, men du kan inte styra vad den faktiskt kommer att säga.
Nej, och produkten i sig skulle väl också vara meningslös ifall det var så här. Jag hjälpte mig att köpa en stavmixer och de var så, den här stavmixern är den bästa, och så är det så, så står det så ad lite bredvid, så då hade man bara...
Det är ju det problemet också.
Då hade man ju bara slutat använda den till att få sina eventuella stavmixer och sina köp igen. Det är precis, så. Det finns ju ett ekonomiskt problem, intäktsproblem. Men man har väl hört de här siffrorna om att de har också liksom uppfunnit en produkt som är konstig, för att gratisanvändningen av den kostar dem enorma mängder pengar.
Oerhörda resurser.
Och då har de en betaltjänst som jag tror ligger på ungefär 200 kronor i månaden.
Ja, det är lite olika beroende på vilket företag det är, men där omkring.
Ja, där omkring. Men de som använder betalprodukten, de använder tjänsten mycket mer.
Ja.
Så att jag såg någon, eller hörde någon som hade gjort uträkningen, eller som pratade om siffrorna, att de som betalar 200 kronor, de använder 2000 kronor i värde. Liksom. Så det är en ofantlig förlust. Och framförallt är det en förlust vid de som har betalt för produkten.
Ja.
För de tenderar att använda produkten mycket mer. Det blir liksom nästan som en gym då.
Ja.
Alltså du vet, den bästa... gymmedlemskapet är ju...
Ja, de som aldrig går dit.
Ja, och att nästan att du vill ha en AI... Att de hoppades på att massa människor skulle betala för tjänsten och sen inte använda den, liksom. Ja. Och så kanske det är, men jag såg ju ändå eller hörde då någon prata om att det hade inte riktigt liksom uppfyllts, utan istället så är varje användare bara en ren förlustaffär för dem.
Och det här med resursslöseriet kan vi ju gå in på lite också. OpenAI:s liksom stora plan är att de närmsta åren ska de bygga ut de här datacenterna som driver de här AI-systemen. De har ju tänkt bygga ut för $1 billion. Det är alltså större än hela försvarsbudgeten, USA:s försvarsbudget. Och det skulle sluka ungefär 10 gigawatt el. Kan ni gissa hur mycket ett kärnkraftverk producerar, en reaktor ungefär, mellan tummen och pekfingret?
Men två kanske.
En gigawatt el. Så 10 gigawatt el är alltså 10 reaktorers el. Bara till att köra de här modellerna. Dessutom så kräver de här modellerna, eller de här datacenterna, kylning. Väldigt mycket kylning. Och de behöver inte dricksvattenkvalitet på kylningen. För att annars havererar utrustningen efterhand eller slits för snabbt. Och många ställen de har byggt de här datacenterna på har ju redan dricksvattenbrist. Så har liksom förvärrat de här områdenas dricksvattenbrist mångfalt. Så det finns liksom ett kolonialt perspektiv på det här också som är viktigt att komma ihåg. Det är också när du tränar de här modellerna så behöver du människor bakom som sitter och tittar på bilder och skriver katt, inte katt.
Vi gjorde ett avsnitt tillsammans med Gigwatch för länge sedan när vi var i Stockholm. Och då pratade vi om hur man liksom använder så här flyktingläger, människor i flyktingläger via olika sådana jobbprojekt som bara satt typ 8 timmar om dagen och liksom lärde då algoritmer eller lärde en AI, eller hur man nu ska uttrycka det, att så här, var det en gata, var det ett hustak och så vidare.
Stämmer.
Vilket ju då kombinerat med att viss, eller då framförallt idén om de här framtida mördarrobotarna också är så att flyktingar också liksom lärde de system som också ska göra dem till flyktingar, hur de ska, men också
det låter det, ju som ett avsnitt av Black Mirror, ja, men här är verkligheten.
Precis, och så fick de så 30 cent om dagen för detta. Men det är väl också så att vi tränar den, har väl hållit på i flera år liksom att träna den när de är till exempel tryck på alla bilder som inte är en buss och så vidare.
Ja.
Det är väl också kopplat till det här liksom.
Ja, och sen får man också komma ihåg att den lär ju sig inte av att när vi använder den. Modellen du tränar, först matar du in eller samlar du ihop en massa data. Och sen låter du människor i tredje världen för inga pengar sortera och liksom tagga den här datan. Bilder och text och allt möjligt. Och sen så tränar du AI genom att återigen människor sitter och säger det här var bra, det här var dåligt svar. Och sen har du din modell. Men när den väl körs så lär den sig ingenting. Den har bara det något som kallas för kontextfönstret. Det är någon slags närminne kan man kalla det. Det är den texten som är, du sitter och jobbar med just nu, till exempel i ChatGPT. Mm. Så det är liksom några tusen tecken bak. Mer minnen så har den inte.
Nej, det får jag nog tänka på den här diskussionen om liksom det mänskliga arbetet i all teknik är en förlustaffär. Att det liksom, ja men typ så här, det kostar mer energi på en mänsklig, på liksom mänsklighetens skala att göra en diskmaskin.
Mm.
En diskmaskinen hjälper människor att diska. Alltså att energin det sparar, att diskmaskinen sparar för metallen ska bli så. Man hade också kanske bara kunnat fått vars 10 flyktingar.
Yeah.
Som du kunde ställa sådana, hur alltså många liter vatten krävs det för att fylla 6 elefantkadaver? Så då hade man bara fått 10 jemenitiska flyktingar.
Som det, kunde, det låter ju som ett skämt, men det är ju ungefär så här det funkar just nu. Mm. Det bygger ju på drömmen eller på tanken om att AI ska göra liksom ett hopp framåt och kunna liksom börja själv förbättra på ett sätt som kräver mycket mindre arbete. Men det finns liksom ingen empirisk eller filosofisk grund för det antagandet. Utan det man gör är att man flyttar runt arbete från tankarbete från oss till tredje världen. Och så går det en massa komplicerade mellansteg till AI.
Är det ju väldigt komplicerade mellansteg.
Det är väldigt komplicerade mellansteg.
Men så att egentligen så handlar frågan om, är den det teknikspåret som de är inne på i de här LLM.
Mm, large language model.
Om de är inne på, om de liksom är VOS-en eller om de är Betamax eller från den andra.
Ja, men det finns ju ingen Betamax.
Nej, men liksom är det här rätt teknologiska spår för att nå fram till då AGI?
Ja, och det är en jättebra fråga. Men det är en filosofisk fråga. Det är inte en teknisk, teknologisk fråga. Alltså kan man inte reda ut vad, eller det är i alla fall, det här är min åsikt. Kan man liksom inte reda ut vad intelligens är, vilket ingen har lyckats göra, så kan man inte heller reda ut vad en AI skulle kunna vara eller på vilket sätt den skulle kunna fungera.
Nej, men man kan väl föreställa sig en situation där den här modellen då, att generera AI, skapa AI, det är ju teoretiskt möjligt att den utbyggnaden är det som leder fram till AGI. Alltså,
ja,
eller hypotetiskt möjligt. Kanske
ja, hypotetiskt. Hypotetiskt, absolut.
Ja. Mm. Och huruvida det är då... Jag vet inte varför jag ska vara försvararen av AI här. Eller det
ja, kanske, någon får ju vara det.
Ja, men jag bara tänker att... För att om vi vänder på det så säger vi så här... Vi kan ta Northvolt. Jag hade en diskussion med en vän. Där vi diskuterade... Jag frågade en fråga jag ställde till många människor som är ingenjörer. Och jag frågade henne... Varför funkar liksom, varför kan man inte bara bygga mikrochipsfabriker? Varför kan man inte bara bygga nya halvledarfabriker och bara producera halvledare? Varför är Taiwan så jävla viktigt? Varför är det så här? Jag fattar råvarubristen liksom med sällsynta jordartsmetaller. Ja, men och då tog den här vännen, hon tog avstamp i Northvolt. Men så Northvolt är ett exempel på så här, det är ju inte att vi inte vet hur vi gör såna här batterier, utan det tar liksom enormt mycket tid att kalibrera en industri så att man kan storskaligt producera någonting. Det finns massa problem när man skapar produkter på det här sättet, vi måste bara liksom, man först när produkten är färdig vet man om processen har fungerat eller inte. Så du, och blir det fel så är det inte heller helt säkert var någonstans i processen det blev fel. Och det kostar enorma summor pengar och det tar enormt lång tid. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar du häller på det eller vilka experter du tar dit. Eller så. Det här är en process som tar tid. Och vill man ha den här typen av industrier så får man lägga den tiden på de här pengarna. Och det är liksom i kvartalsrapportslogiken så går det inte. Alltså Northvolt var inte ett dumt projekt liksom per se. Det dumma med Northvolt var att de lovade för mycket och att staten inte gick in och sa det här kommer ta 15 år. Sen har vi en batterifabrik. Utan det var liksom känslan av att det skulle bara spruta ut batterier och de här plötsligt. Och sen så tillkommer det såklart massa andra komplicerande då liksom marknaden ser ut och behovet av batterierna och liksom att EU drog tillbaka sitt liksom elbils, alla förbränningsmotorer skulle ut sådär. Men om vi inte tänker kvartalsrapportslogik, om vi inte tänker vansinnigt korkad liksom marknadskapitalism liksom, utan man tänker om vi ska lägga jordens resurser på någonting så är det ju såklart då liksom de basala behoven människor har, mat, vatten, trygghet, sjukvård och så vidare, självklart. Och när det är säkrat, så om det är någonting vi ska göra med våra resurser är ju att eftersträva nästa kvalitativa hopp, teknologiska hopp som kan då möjliggöra lycka eller utöka lycka eller trygghet eller vad det kan vara. Och i en sån värld där man tänker, nej men liksom AI-projektet är en förlustaffär, det kanske kommer vara en förlustaffär i 30 år. Men det är det värt för, det enda sättet att nå ett kvalitativt hopp är att liksom experimentera med det. Förstår du vad jag far efter?
Precis vad
liksom?
Du menar. Och det gällde ju den, och det är det jag tänkte, att det gällde ju den bubblan, järnvägsbubblan. Och för att man alla förstod att det här var på väg någonstans. Järnvägen var en bra grej. Och detsamma gäller utbyggnaden av internet. Det var också en bubbla. Men det visade sig att det fanns ett stort behov eller stor efterfrågan på det här. Det finns ingenting som pekar på att det här är rätt spår.
Att LLM är rätt spår.
Nej,
liksom.
Precis.
Nej, vad om man föreställer sig en värld där enorm datakapacitet eller då kvantdatorer eller någon annan hittar på mikrokärnreaktorer eller någonting annat hittar på.
Jag gillar att du bara droppar en massa buzzwords.
Ja, men precis. Ja. Men om vi tänker så att
du kanske skulle börja sälja AI startup-aktion.
Men liksom att man bara tänker att om man föreställer sig att de skulle kunna skapa det som blev liksom de första stegen fram till AGI, då, och med all den kapaciteten, då kanske vi kan göra uträkningar eller lösa olika fysiska eller liksom matematiska problem som ger oss ett kvalitativt teknologiskt språng. Liksom. För att internet är ju så mycket mer än bara liksom kommunikationen och porren. Internet är ju också någon typ av sammanflätande av den mänskliga intelligensen och möjliggjort. Jag förutsätter att det är liksom att vi lever i en tid där den teknologiska innovationen går så fort att fan inte ens vi hänger med hur man ska liksom hänga med eller liksom hur man ska använda och nyttja alla de innovationerna som kommer är ett resultat av att den här intelligensen har, den mänskliga intelligensen har kopplat samman. Så om LLM leder fram till någonting, då kanske det var värt det liksom. Eller förstår du?
Ja,
men du menar mer LLM bär inte på fröet till AGI.
Nej, det är ingenting som det har funnits liksom det har funnits några så här gnistor som man kanske har liksom eventuellt pekat åt det hållet. Men det finns liksom ingen så här, det finns ingen solid bas för det antagandet. Det man måste komma ihåg, som vi har pratat om, är vilket enormt resurslöseri det här är. Alltså det är så fantasimängder energi som går åt att köra de här modellerna. Det är som du, precis som du sa, även om man betalar för det så går ju företagen i förlust.
Nej, och den förlusten verkar väl vara anmärkningsvärd. Till exempel så har ju OpenAI då, eller ChatGPT, har ju börjat diskutera att tillåta erotika.
Mm.
Vilket ju Altman då, som hjärnan bakom det här, var väl initialt var så, vi utesluter inte att vi i framtiden kommer tillåta vuxen material, men det är bara ett läge där vår ekonomi inte går ihop. Liksom.
Ja, och nu är vi där.
Men å andra sidan var det ju så VHS:en och DVD:n vann.
Ja.
Men å andra sidan fanns det ju en tävling då.
Ja.
Och Blu-ray Och internet, antar jag. Ja. Att porren tidigt var en central...
Ja, absolut, jo. Man ska alltid ta porrperspektivet. Så där, absolut, det finns ju en marknad. Det finns ju garanterat en stor efterfrågan. I alla fall om man har internet som någon slags...
Men vilka begränsningar ser du liksom då i AI, den här modellen då, för...
Det är väldigt enkelt. Det är att den, alltså, mängden energi, resurser som den kräver att köra de här LLM-erna, den här AI-infrastrukturen, ökar ju exponentiellt. Men det gör inte modellernas prestation. Om det fortsätter så här så kommer vi liksom ha otroligt mycket mer AI-infrastruktur med marginellt förbättrad prestanda i AI. Och alltså, det gör ju också att det man också får komma ihåg är att de här AI-modellerna kan ju göra vissa yrkeskategorier mer effektiva. Kan ju få dem att utföra mer arbete på kortare tid. Men det verkar vara väldigt begränsat det också. Jag vet att Goldman Sachs gjorde ju någon, släppte en rapport för inte så länge sedan.
Eller Goldman Sachs, som vi brukar kalla.
Exakt. Som, där de visade, nu har jag inte det framför mig hur, vilka industrier det var de tittade på. Men det visade sig att de som hade försökt använda AI för att effektivisera verksamheten hade betalat 6 gånger så mycket.
Som den effektiviseringen som det
gav. Exakt. Liksom.
Ja, och jag vet inte, det är väl också så här. De analyser jag har läst är väl att det är den här LLM eventuellt hotar i ett framtida mer stabilt eller trovärdigt tillstånd. Är väl framförallt olika typer av mellanchefer.
Mm.
Eller liksom den typen av liksom kvalificerad personal. Liksom.
De som bara vidarebefordrar mejl.
Nej, men för jag tänker liksom, nu fattar jag att inte det är en LLM, men den är ju snarlik. Men om man tar till exempel så här Googles eller Google Maps vägvisare. Är ju inte helt olik en LLM i liksom hur den fungerar.
Nej, men där är ju andra teknologier bakom som är mycket mer mogna och inte alls lika resurskrävande. Nej. Som har växt fram mer organiskt. Den har en annan... jag ska ju villigt erkänna att jag har ingen detaljkoll på exakt hur Google Maps struktur eller bakomliggande algoritmer fungerar, men det är liksom mer traditionella system som jag förstår det.
Men det pågår ju någon typ av AI-kapplöpning ändå. Kina har ju också liksom satsat på det här delvis. Sen har man väl inte helt koll på, vad heter den? Blue Whale eller vad deras...
DeepSeek.
Just det. Det är bara att det är en val på bilden. Eller?
Det stämmer. Ja.
Kinas AI.
DeepSeek.
DeepSeek, ja. Så det, på något sätt så sker det ju någon typ av kapplöpning kopplat till det här, även om man då inte vet exakt hur liksom, investerade Kina är i det. Men kan det inte också hänga samman med att när man befinner sig på den här utforskande stadiet så föreställer man sig att det här experimenterandet då på något sätt kanske inte kommer att leda fram till att LLM uppnår AGI, eller, utan att det åtminstone bara ger en fingervisning i hur vi tar oss till AGI. Kan du se ett läge då där AGI skulle kunna vara ett kvalitativt steg liksom i den teknologiska innovationen för mänskligheten?
Ja, absolut. Men där min inställning till det är väl att det är liksom två separata frågor. Är AGI någonting att sträva efter? Absolut. Är dagens AI industri, har det någonting med det att göra? Jag tror inte det.
Nej, men, ja, precis. Nej, men man kan ju även tänka sig att om det är en återvändsgränd så kan ju det vara på något sätt också en väg.
Ja, det gör ju att fler blir intresserade och fler...
Ja, eller man kan utesluta den vägen och säga, okej, men precis. Det här gick inte.
Absolut.
Och då kanske det inte är rimligt att lägga mycket resurser som helst på det. För jag tänker att vi har ju också sett i någon mån för första gången det man då AI i krig till exempel, alltså med Orchestra, Lavender och Where's Daddy och så vidare under Gaza. Och även om vi inte vet exakt detaljerna om dem så tänker jag att de i mångt och mycket har använts mer då kanske likt Googles vägvisningssystem. Liksom. Att man har som en väldigt avancerad miniräknare där man har fått tillgång till, man har liksom kunnat mata in enorma mängder data och sen har den på något sätt då spottat ut relativt korrekta svar. Och det är ju en produkt.
Ja, och det är det som är produkten. Alltså de här AI-systemen funkar ju väldigt bra som en, liksom, man får se den som en liksom ganska dum men väldigt flitig assistent.
Mm.
Någon som absolut inte ska springa iväg och fatta några egna beslut, men som är väldigt snabb och effektiv på att plocka fram liksom olika scenarion eller alternativ eller sådär.
För att vi vet ju inte hur liksom effektiv den var, eller då liksom Palantirs olika system har varit för att, liksom, att faktiskt fatta de här besluten. Men de kan ju absolut ha gett ett underlag som har varit effektiva. Vi befinner sig väldigt långt borta ifrån det vi diskuterade tidigare i podden, alltså det man skulle då liksom på en strategisk AI, alltså att man helt enkelt gav en AI möjligheten att att staka ut någon typ av så här, vi vill nå mål X.
Ja.
Vad ska vi göra för det?
Vad är steg
det?
På väg? Ja. Ja, precis.
För det man får då, som alla som har provat ChatGPT vet att jag kommer få såna generella svar att som inte betyder någonting. Ett land som har satsat lite på det är ju Albanien.
Okej.
Okay. Du känner inte till
Nej, det här var väldigt...
Albanien har ju då den första AI-ministern, som heter Djela, tror jag hon heter, som är... Man ser liksom att Hodja bara snurrar runt i sin grav. Och nu i veckan så gick ju då Albaniens premiärminister ut och berättade att Djela, som är alltså världens första AI-minister, är gravid med 83 barn.
Okej.
Okay. Mm.
Jag ser henne framför mig här nu.
Under ett tal i Berlin så har Albaniens premiärminister Mr. Rama sagt att Djela snart kommer att föda barnen, vilka kommer assistera liksom medlemmar i parlamentet.
Ja, det här är som sagt Black Mirror.
Det är inte bara att det är nonsens, det är också liksom high stakes nonsens, ja, på något sätt.
Och det jag menar, alltså det här är ju liksom ett vansinnigt exempel som jag verkligen hoppas är mest ett någon slags PR-trick, men det visar ju ändå på farorna. Det man måste komma ihåg med den här typen av AI som inte är algoritmstyrd utan som är de här LLM-erna till exempel, är ju att de kan inte bara att de ibland har fel. De kan inte själva veta när de har fel. De kan inte checka sina egna hallucinationer.
Nej, det har man ju märkt när man har använt den. När de beter sig som en jävla klonker.
Exakt.
Men precis som du var inne på tidigare så är det ju, alltså, det känns ju absurt att man alltså att alla måste ju verkligen bara uppleva att befinner oss i en sån jävla hype train liksom. Alltså alla produkter ska ha AI, och det här är någonting man känner igen från kriget. Jag skulle säga att jag tror att de flesta nog liksom initialt, om man inte då via sci-fi men i vår verklighet i alla fall, så har det ju alltid varit mycket prat om AI kopplat just till krig. Tidigt i Ukraina var det ju mycket diskussioner om olika AI-drönare.
Just det.
Som agerade helt autonomt. Ja. Hör du så mycket prat om det längre?
Nej,
för det är liksom, och vi var ju väldigt kritiska mot det här i podden, att det liksom så här, det är så riktigt så där funkar det inte.
Och det gör det inte.
Fortfarande så är det inte liksom realiserat. Och sen är det ju självklart att det finns massa olika autonoma vapensystem.
Ja, men det är ju en helt annan sak.
Ja, och det har det ju också funnits sedan 1500-talet. Ja. Eller jag vill att det är kanske hela mänsklighetens historia. Ja. Eftersom att en fälla är ju ett automatiserat vapensystem. Liksom. Och minan är väl det.
Ja, i någon mening. Ja.
I all mening. Ja. Alltså, det är ett system där det inte finns en människa med i loopen när den bestämmer om... När den bestämmer.
Ja, och du har en målsökande robot.
Ja, och så vidare, som jagar efter ett flygplan. Ja. Den är också automatiserad. Men där finns ju åtminstone de här människor som trycker på knappen.
Mm.
Det gör du inte i en mina.
Nej.
Så den är ju autonom i beslutsfattningen.
Ja. Men där kan man väl ändå säga att det är ju ändå en soldat eller åtminstone någon som har suttit och ritat var minorna skulle läggas någonstans.
Ja, eller vilket fält de släpps ut ur ett flygplan till exempel. Och då börjar det ju bli lite diffust.
Men
absolut. Nej, det finns ju en mänsklig inblandning, men det föreställer man väl så att det kommer vara i AI också.
Ja, det är ju det jag tänker att det är därför jag inte ser det här som någon väg till AGI. Just för att det här är ju ett jättebra system för vissa sorters assistans till människor. Alltså att det här är liksom en hjälpreda till människor.
Tror du
liksom
att den är så pass bra att den är värd att utveckla då, till den kostnad den är idag?
Nej.
det låter ju nästan billigare att bara utbilda en assistent och ge den till någon.
Ja.
Det är om vi ska gå tillbaka till de här flyktingarna.
Ja.
Tror du att det då hänger ihop med liksom den ekonomiska stagnationen och att det liksom finns ett inneboende behov av kapitalet? Eller förlåt, de liksom ledarna i de kapitalistiska länderna.
Ja.
Nu alla länder kapitalistiska. Men du förstår vad jag far efter. Alltså är det liksom, är det här tulpanlökar som behöver liksom för att marknaden ska fortsätta rulla på? Liksom?
Ja. Jag ser det som tulpanlökar. De är jättebra. Jag har inte tänkt på den nederländska gamla ekonomiska krisen, men, eller att finanskrisen.
Att det är liksom en produkt som till slut bara finns till för att man ska kunna kasta pengar på det och få tillbaka.
Kapitalrullning. För det är ju väldigt viktigt för varje liksom, regering, oavsett land, att ha tillväxt i en kapitalistisk ekonomi. Och det här skapar ju enorm tillväxt på pappret.
Var kommer pengarna ifrån?
De finns ju redan i systemet. Alltså det skapas ju inga nya pengar.
Men det är något som Gulfstaterna liksom puttar in enorma mängder pengar i det här. Och jag tänker att de också har sån, att de behöver realisera eller behöver liksom sätta in sitt kapital i någonting.
Ja, stillastående kapital är ju dött kapital, så det måste ju rulla liksom.
Men vad händer om den här bubblan spricker då?
Ja, det är ju det som är, alltså i det världsläget vi är i, så är ju det ganska, jag tycker det är ganska obehagligt att tänka på. Vad skulle hända om det skulle implodera liksom, om ett halvår, om ett år? Nu har jag inte läst några bedömare som tror att det kommer att göra det, utan det kommer att vara på längre sikt i så fall. Men det kan ju hända. Det räcker ju att man får någon annan allvarlig händelse som får börsen att börja gunga. Så kan ju det få proppen att gå ur. Och vad händer då om man liksom tintet gör 2-3 års tillväxt i ett land som redan krisar? Både inrikespolitiskt och liksom som aktör i, som den enda kvarvarande supermakten i världen. Mm. Det är obehagligt att tänka på.
Med de muntra orden kanske det blir dags att avsluta. Tack så jättemycket för att du var med, Christian.
Tack själv.
Man kan...
Jag hoppas ni får ut något vettigt av det här.
Ja, det får de säkert. Har du något man ska göra, vill göra reklam för? Ska man kryssa dig i valet?
Nej, jag kan ge lite lästips. Det finns en bok på svenska som heter AI, ett kritiskt perspektiv av Simon Lindgren. Väldigt bra. Tar upp mycket av det här som jag har pratat om. Och så finns det en amerikansk journalist som heter Karen Hau som är stationerad i Hongkong som skriver väldigt mycket om AI och fått rätt mycket uppmärksamhet de senaste tiden. Hon är också ingenjör i grunden från MIT. Så hon har liksom ett bra tekniskt perspektiv på det här också.
Då, man kan följa mig på sociala medier, man kan följa Eld och Rörelse, man kan följa mig på framförallt Bluescreen, jag skriver nu, där heter jag Martin Hansson. Man kan följa oss på Facebook, det heter Eld och Rörelse, på Instagram eld.org.rörelse, bli gärna patroner, där kommer komma upp ett live avsnitt från livepodden alldeles strax. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, ha det fint.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.